Narvikmann Terje Tobiasen var en kjent mann i hundemiljøet og drev med oppdrett av pointerhunder. På en treningstur med hundene sammen med en 32 år gammel norsk mann opprinnelig fra Finnmark, forsvinner Terje sporløst. 32-åringen sier Terje drukna etter at båten velta på Tårnetresk. Svensk politi tror ikke på mannens forklaring og mistenker raskt at det har skjedd noe kriminelt. Fremover har søkt om å få innsyn i avhørene med 32-åringen fra svensk politi, men har fått avslag. Han er i dag død og kan derfor ikke gi sin forklaring på hva som skjedde. Det eneste vi har er hans forklaring i Fremover og Nordlys og noe skriftlig materiale fra svensk politi. Vi velger derfor å ikke bruke navnet hans og kaller han derfor for 32-åringen, jakkameraten eller finnmarkingen. Politiet bruker store ressurser i 1993 og 1994 på å søke etter Terje. De besøker med dykkere, båter, undervannskamera, helikopter og hunder. De henter til og med inn en bemannet ubåt i søket. Vinteren 1994 blir det boret til sammen 1500 hull med 15 meters mellomrom, og et undervannskamera brukes for å søke. Politiinspektør Lars Lundbæk husker godt denne vinteren.
Jeg treffet for bare noen måneder siden en av killarna som borrade hål åt oss. Uppe i Tårnetresk. Han sa, åh Lasse, kommer du ihåg när vi borrade och sökte Tobias här i Tårnetresk? Jajamän.
Hur många hull blev det?
Ja, det var typ central. Alltså vi fick spärra av området så att inte folk skulle gå ner sig i de här jävla hålen.
Oj, ja, för det blir ju lite farligt.
Ja, visst.
Ja.
Ja, så var det.
Hördes kallt ut?
Ja, det var ganska kallt. Men jag hade en ark. Du vet, sån en liten boli som vi har på isen. Mm. Som vi hade på en kälke. Och så satt en inne och tittade på en tv-monitor. Och den andra var ute och sänkte ner kameran då till det djup. Och då hade vi då så att vi kunde köra den 100-360 grader. Jag kommer inte ihåg hur... Men vi mätte ju ut ett visst mellanrum mellan hålen. För kameran täckte ju en viss bit.
Ja, ett visst område.
Ja, så att vi var 100% säkra på att vi har täckt hela området.
Men politiet finner inte spår efter Terje. Flere synske melder at de ser han, men heller ikke dette leder til noe som helst konkret. Etterforskningen har kostet over 1,5 millioner svenske kroner. Så, i november 1994 har ikke svensk politi flere spor å følge, og de velger å henlegge saken. På baksiden av den opprinnelige meldingen som politiet fikk først om at Terje Tobiasen var forsvunnet, står det påtegnet med håndskrift. Beslut 10. november 1994. Pip, pip. Altså den 32-åringen, er 11. i 10. 1993 mistanke om mord. Forundersøkning nedlegges fordi brott ei kan styrkes. Fremover publiserer en sak 24. november 1994 med titelen «Merket som morder». Denne saken var først publisert i Nordlys. I saken sier finnmarkingen «Mitt liv er ødelagt. Jeg er merket som en morder for resten av livet», og får aldri sjansen til å motbevise det. Det er en forferdelig påkjenning å leve med, men de skal ikke klare å ødelegge meg helt. Han har nå blitt 33 år. Politiet i Kiruna klarte ikke å bevise at han drepte Terje, og mordmistanken blir ifølge artikkelen trukket tilbake. Det er tydelig i saken at finnmarkingen skylder på politiet for at Terje ikke er funnet. Han sier, politiet sa selv å takke. Det rotet dette til på en amatørmessig måte, og gjort av saken om til et stort mysterium. Det er den ikke. Terje drukna og ligger på bunnen av innsjøen et sted, hvis ikke andre uforklarlige krefter har fjernet legemet hans. Han ønsker ikke å stå frem som en stakkar for å få medlidenhet igjen, men vil fortelle sin versjon av hva som skjedde denne natta. Jeg er ikke den typen som skriker ut om mine innerste følelser, men at etterforskerne i Kiruna får breie seg avisene, ukeblad, radio og fjernsyn i Norge og Sverige, synes jeg det er riktig at jeg også får slippe til. Det skulle jeg gjort for lenge siden. Han forteller at livet er snudd opp ned, om dagesvis med avhør fra morgen til kveld. I begynnelsen skrev politiet ned forklaringen hans. Etter hvert måtte han gjenta og gjenta, mens alt ble tatt opp på lydbånd. Fordi politiet ikke trodde på han, fikk han begrenset bevegelsesfrihet og forbud mot å reise fra Sverige. Han sier han ikke fikk sove om nettene og hadde mareritt. Jeg var så presset av politiet at jeg til slutt begynte å tvile på meg selv. Ja, det gikk så langt at jeg trodde jeg hadde blitt tullet. Jeg følte at verden falt i grus. Her hadde jeg satt mitt eget liv i spill i forsøk på å redde kameraten min, og så ble jeg mistenkt for å ta livet av han. Jeg forstår ikke at det går an å behandle mennesker på denne måten. Advokaten hans jobbet med en erstatningssak, og han vurderte søksmål mot norske aviser, blant annet fremover. Det skreves mye skitt om meg som jeg ikke kan ha sittende på meg, sier finnmarkingen til Nordlys. I Finnmark har han samboer og to små barn, som han forsøker å skjerme så godt som mulig. Han sier at politietterforskeren er forledet av kameraten til Terje, og at de mistenker at han er basert på sladder de har hørt i Norge. Han kom med flere beskyldninger mot den ikke navngitte politietterforskeren. Han forteller at han og familien lever under et voldsomt psykisk press, og at det har gitt varige skader. Han hevder at han har fått migrene, og at han ikke lenger kan jobbe som maskinfører. Jeg er stemples og drapsmaskin, og har store problemer med å få meg jobb. Mange vet hvem jeg er, og tror det politiet har fortalt. For å komme videre må jeg forsøke å starte livet på nytt. Det blir steintøft, men jeg akter ikke å la meg knekke, sier han. I saken forteller han at han holder på med omskolering og sier «En ting skal alle vite. Det er ikke til min fordel at Terje Tobiasen ikke er funnet. Det har ført til at jeg har morderstempel hengende over meg hele tiden. Hadde Tobiasen funnet og dødsårsaken blitt fastslått, så hadde jeg fått fred, hevde han. Nå må jeg leve med mistanken resten av livet. Alle kan tenke seg hvordan det er. Han forteller videre at oljen drypper ukontrollert fra kraner på ovnen de hadde med seg. Jeg våknet av at Terje stod peivet fordi det hadde hatt fyr i ovnen og i lyngen. Jeg fikk dyttet han ut og begynte å redde hundene vi hadde med. Til Nordlig sier han at mens han var opptatt med å åpne hundebur, hørte han Terje starte båten og at han begynte å kjøre rundt øya. Så gjentar han forklaringen om at Terje reiste seg opp og ramlet i vannet. Han gjentar også forklaringen om at han forsøkte å få med seg hundene ut for å berge Terje, men at bare en hund prøvde, men snudde. Selv svømte han ut, fikk tak i Terje. Til fremover like etter den angivelige drukningen, sa han at Terje sa til ham «Det her klarer vi». Til Nordlig sier han at han forsøkte å snakke med Terje, men at han var uklart etter å ha drukket tett og smakt lite søvn. Så gjentar han forklaringen om at han var på vei inn til land, ble det tyngre og tyngre, og Terje trakk han ned. Det begynte å bli kritisk. Jeg sa det til han, men fikk ikke noe ordentlig svar. Jeg tenkte, enten må jeg slippe han, eller så drukner vi begge. Så jeg måtte slippe, og han forsvant. Siste del av svømmeturen husker jeg ikke noe av, så forkommen var jeg. Han forteller at han slepte seg bort til teltet, tok noe med sup for å styrke seg. Sånn lå jeg lenge, sjokkert over tapet av Terje og det jeg hadde vært med på. Han forteller at hun til Terje, Lita, ikke ville komme til lavvoen, men satt hele natta ved stranda i området der Terje ble borte. Hun ulte og skrek på en utholdelig måte og så utover med beina i vannet. I et tidligere intervju med Fremover dagen etter ulykken, sa han ingenting om det her. Da fortalte han derimot at han la seg i en sovepose med hundene over seg for å få varmen. Det samme forklarte han til politiet den dagen han ble funnet alene med hundene på øya, altså mandag 23. august 1993. Til Nordlig sier at han fant seg ly for været, og at det var natt til lørdag. Det stemmer beviselig ikke, for lørdag kveld var begge nordmennene på fest i Bjørkliden. Men det kan hende at journalisten har oppfattet forklaringen feil, for Terje forsvant ikke for natt til søndag. Finnmøkingen sier videre at han neste dag gikk du fortvilet langs vannkanten for å speide etter Terje. Jeg håpet at han ville drive inn, men jeg så han aldri mer. Først mandag kom skyssbåten såpass nær at jeg kunne tilkalle hjelp. Men, hva så? Er det fremdeles mulig å finne kroppen til Terje om han ligger drukna i Tårnetresk? Det tror pensjonert politi og dykker Roine Nordstrøm.
Men om man i framtiden då kan, ja, om man utvecklar det med letandet, så kanske hittar man kroppen, så kan man ju komma fram till vad som har hänt. För att jag vet i Torneträsk, det är ju ganska syrefattigt på botten där. Och kroppar som har hittats där, de brukar förvaxas. Alltså det blir som en, de ruttnar inte, utan det blir som en tvål, yta på kroppen. Hård som tvål, om jag säger så.
Okay.
Det är ju annat från kroppen som...
Det blir det nästan där. Som en mumie då?
Ja, just det. Och på det sättet bevaras kroppen. Då kan man ju se om det har varit några skador eller något annat.
Mm.
På kroppen. Men nu, jag vet inte om det ger någonting, alltså mer än att man kan lösa händelsen, vad som har hänt. Men nu vad jag förstår så är han ju, lever han ju inte längre, misstänkte.
Nej, han gör inte det.
Nej.
Men har du hopp om att han ska bli funnen någon gång?
Förlåt, jag hörde inte.
Hoppar du att han ska bli funnen någon gång?
Ja, alltså varje gång man inte löser något polisiärt problem, då går man ju att fundera på det. Det gör man ju, och gärna skulle man ju vilja veta vad som har hänt. Om de teorier vi hade, om de stämmer. Om det har varit bråk, om det har blivit ihjälslagen eller något sånt. Det är det man vill veta. Men det får inte kosta vad som helst nu i det här skedet. Så.
Hvordan har den här saken präglat politimannen som jobbar med den? Har de något tro på att svensk politi tar upp igen efterforskningen? Och tror de att Terje Tobiasen någon gång blir funnet? Politiinspektör Lars Lundbäck var med i helikoptret till Øya den kvällen svensk politi fick melding om det som hade skett. Han är klar på att 32-åringen hade god tid att bestämma sig för hvordan historien ville fortälla när han blev funnet. Och 32-åringen innrømmer aldrig att ha varit delaktig i Terjes försvinning och troliga död. Det kom det någon ny förklaring efter vart som dere avhørte han? Eller holdt han fast på samma historia?
Ja, han hade sin historia, vad jag kommer ihåg. Det var inte jag som var förhörsledare alla gånger, men i stort sett detsamma. Och sen så tog han hade ju en sambo och ett barn och de flyttade tillbaka till Norge.
För han bodde i Kiruna?
Ja, han bodde i Kiruna och hade något jobb i Kiruna, nu kommer jag inte ihåg vad. Men frun hade flyttat tillbaka till, eller om det var sambo, till Tanabro. Och inte långt efter det på hösten tror jag han försvann till Norge. Och sen fick vi veta att han hade kört ihjäl sig med bil.
Men det var efter att saken var hänlagt?
Ja.
Ja. Men det var ingenting som var funnet?
Nej.
Nej. Du sökte också med hundar på land och på vann?
Ja. Men då hittade vi ju ett älgkadaver.
Ett älgkadaver?
Ja. Och det var väl någon som hade gått genom isen vid något tillfälle. Men hunden markerade på ett och samma ställe flera gånger. Så då tog vi ner dykare och fann det här älgkadavret. Så att han kände någonting.
Ja. Men ingenting?
Nej.
Men hur var det att leta och leta och inte finna någonting?
Ja, det blir väldigt frustrerande och man ligger själv på kvällarna och tänker ut olika teorier. Vad kan ha hänt? Var ska vi leta? Och så vidare. Men
var det någon sökning efter han någon år efter på? Eller var det de två åren det var?
Det var nog de två åren man lade ner tid och
stora resurser.
Ja. Och någonstans måste man ge upp även om det känns bittert.
Mm. Är det här en sak du har tänkt mycket på?
Ja. Verkligen. Man har hittat olika teorier och så vidare. Som du sa, att var han verkligen med ifrån Björkliden? Men han hittades ju aldrig på land. Det kom ju teorier om att han hade flytt till Kanarieöarna och allt möjligt i norsk press.
Mm.
Men vi fick nog ta för givet att han hade tagit. För hundarna var hans allt och de var ju kvar på ön.
Han ville aldri ha forlatt hunden.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Nei.
Tror du det er mulig å finne noen spor i dag? 30 år etter?
Ja, det skal jo være om noen pimpelfiskere råker få tag i noen klädesplagg eller en sovsäck eller någonting sånt. Det är det man har gått och hoppas på.
Du har det i alla år?
Ja. Det är omöjligt att söka igenom alltså den delen av Torneträsk. Det skulle kosta så himla mycket pengar och jag tror ändå inte man skulle hitta dem i alla skrever och djup som finns där.
Det hade varit för vanskeligt.
Ja, det djupast tror jag var 120 meter där, bara en bit mot Tornehamn, så blev det någon sån där skreva och så gick det som toppar och dalar på botten.
Och hur djupt kunde ubåten gå då?
Den gick nog, ja det vet jag inte. Men den sökte av framförallt ställen där vi själv inte hade varit med dykare och så vidare. Men nej, man fann ingenting.
Var det mycket prat om den här saken i polisen?
Ja, det är klart.
Ja.
Och spekulationer naturligtvis.
Och så i åren efterpå?
Ja, men sen kommer det ju nya händelser och brott och så vidare. Så att det glömdes väl bort så småningom.
Tror du vi någon gång får svar?
Nej.
Nej.
Det tror jag inte.
Vad ska till för att Kiruna polisen tar upp efterforskningen då?
Nej, det gör de inte.
Nej.
Nej.
Då må det vara konkret tips i så fall.
Ja. Absolut, för jag vet vi förbrukade så mycket pengar så att så hela budgeten gick väl nästan åt för Kiruna polisdistrikt.
På den här efterforskningen?
Ja. Ja, vi fick ju tillskott ifrån Rikspolisstyrelsen, annars hade vi ju aldrig kunnat hålla på med den intensiteten som gjordes då.
Men kändes det gott då att sätta in så stora resurser?
Ja, vi tyckte nog det.
Ja.
Eftersom det var ju ett misstänkt mord. Och det vill man ju klara upp naturligtvis.
Roine Nordström var politi och dykker och var med från starten i letingen efter Terje. Han har dykkat i timesvis i Torneträsk utan att finna spår efter Narvikmannen.
Hade du blivit glad om man fann ett svar en dag?
Om jag blev glad om...
Om man fann svaret på vad som hände en gång.
Ja, alltså... Det vore ju kul att veta vad som hände. Och då ser man om man har diskuterat på rätt sätt eller... För att det var ju den här misstänkte, han styrde ju in oss på vissa saker som vi måste kolla upp och sen hade han ju ett beteende som ja, det som visade att han var som skyldig, men han kunde inte erkänna, så kändes det.
Politiinspektör Jon Iva beskrev 32-åringen sån.
Hur vill du beskriva den misstänkte? Hur såg han ut? Var han stor, liten?
Nej, jag tror han var ganska medel, vad jag minns. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg hur han. Jag har ingen bild nu när jag tänker, men jag kommer ihåg att det var en helt, det var ingenting som var avvikande med honom. Det var det var lätt att få kontakt med honom. Det är klart, han var ju, det är inte roligt att bli inburad och sen att när myndigheten kommer att säga att det är misstänkt för mord, va? Och är det sen så att han själv vet, oavsett om han nu vet att han är det eller inte är, va? Så det är ju en mycket besvärlig situation. Ja. Men vad jag minns så han gick in för att redogöra detaljerat och det var som jag upplevde det så var det ingenting som var, att det inte kunde vara så som berättade.
Så du trodde på hans förklaring?
Jag kunde inte säga att jag kunde inte säga att det var fel. Det var ingenting att, eller vi hade ju ingen annan bild, va? Och det var inte otrolig hans bild heller. Ja, förutom det att Terje inte fanns där. Ja, men det kan finnas många förklaringar till varför han inte finns där. Ja.
Okej. Okay. Och hvis du tänker nu, vi sitter i Abisko, det 30 år sedan det här hände. Hvis du tänker tillbaka, är det något svensk politik kunde ha gjort annorlunda för att hitta Terje?
Så har jag aldrig tänkt. Nej, jag tror inte. Ja, vad skulle vi ha gjort annorlunda? Vi hade ingenting. Även om det är klart att det är ju alltid så att det finns någon som säger att det är klart att det är han och det är klart att det har gått till så. Ja, men det kan man ju säga på, med de mest skiftande underlagen. Man behöver inte ha något stöd alls för att det är så, men man kan säga det. Men i det här fallet så hade det fanns ingen bevisning mot och jag måste säga att jag tror lika mycket på berättelse, men det är klart att det var en del saker som var luriga där. Jag dog ju sen snart, jag vet inte hur många år.
Året
efter. Va?
Jon-Ivar fick väldigt god kontakt med kona till Terje och hennes bror. När mannen hennes inte befunnet valde Kerstin att laga en ceremoni i Tornehavn.
Ja, jag var sen här på, jag minns inte om det var året efter eller något år efter, så tror jag att det var hon Kerstin som tog kontakt och ville att vi skulle vara med vid en ceremoni i Tornehamn. Va? Ah. Och då kom det en norsk präst som var prästklädd så här och hade en krans, och han vadade till och med ut en bit i sjön, om jag inte har fantiserat, och la ner den där. Det var som en avslut på Terjes försvinnande för Kerstin och anhöriga. Det var inte många, om jag minns rätt så var vi kanske 10 personer där, 10-15, och jag och en annan kollega som heter Rickard Barsk, jag tänkte när de ville att vi skulle komma, då åkte vi dit och var med om, och det var en fin ceremoni. Jag vet inte om det är brukligt att göra så i sjuk, ja. Man lägger ner en
krans,
ja. Jo. Ja.
Man må väl ha en avslutning.
Jo, precis. Mm. Det var för Kerstin.
Håkan, du har varit journalist i Kuriren i Kiruna i många år.
Det blev väl 13 år, tror jag.
Ja.
Ja.
Och du jobbat med Terje Tobiasen-saken.
Jo, det gjorde jag, och min kollega var också med.
Ja. Vad kommer du ihåg om den saken?
Ja, det jag mest kommer ihåg, det är ju den här ubåten som polisen hyrde in. Och vi hyrde ju en båt, så vi följde den där ubåten då på lite avstånd när den var ute och färdades i Torneträsks vatten.
Okej, hur var det?
Jo, det var ju spektakulärt alltså. Och jag tog lite bilder också med ubåten i förgrunden och fjällen i bakgrunden, och det blev ju jättebra bilder.
Ja, det är inte var dag man har en ubåt i Torneträsk.
Jag tror inte det.
Är det vanligt i Sverige att man brukar så stora resurser på en sak om man letar efter en person som har drunknat?
Jag har ju kanske inte riktigt något grepp om det, men vanligt är det ju definitivt inte. Jag vet inte om det har hänt. Jag menar, numera har man ju lite mindre grejer, men det här var ju en mini-ubåt och inte tro den typen av ubåtar anlitades av polisen inte. Det är svårt att tänka mig.
Mm. Var du ombord i ubåten?
Nej, det var jag inte. Nej. Jag hade min dotter med mig på den där turen. Hon var väl 6-7 år, så det var lite svårt att göra några improviserade grejer där. Utan, vi var ju i land på ön där också. Ja. Vi gick runt och fotograferade lite sådär.
Hur såg det ut?
Ja, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om det fanns kvar några rester. Men jag har ju fått titta på lite klipp från norska media. Och den här historien väckte ju uppenbarligen mycket, mycket större uppmärksamhet i Norge.
Okej, än i Sverige.
Ja. Så var det ju definitivt.
Ja, så det var inte mycket dere skrev om den, eller?
Ja, jag minns inte. Vi följde väl det där alltså. Det gjorde vi, men ja.
Mm. Det var ikke en sak dere brukte mye ressurser på?
Nei, det kan man vel ikke säga.
Du hadde en stuge i Abisko da det her hendte.
Ja.
Var det mye tale om den her saken her? Som er Torneträsk?
Ja, då, vi bodde jo ikke her da, utan vi var jo bare her liksom på ledig tid, og da hadde man jo ikke träffa kanskje så mange bybor.
Mm.
Men det kan jag väl tänka mig att det väckte uppmärksamhet i byn här. Det gjorde det säkert.
Men var det då man snackade om i Kiruna? Runt kaffen eller fikan?
Ja. Det är väl svårt att säga. Vi pratade ju mycket på avisen om det här naturligtvis.
Mm. Vad trodde man?
Ja, alltså det är lite svårt att bedöma faktiskt. Ja.
Men trodde man att Herje var att ha livet av, eller trodde man att han hade drucknat?
Jag undrar om inte de flesta lutade åt att han... Jo, men jag kommer ihåg en sak till också. Men... Ja. Jag måste bara fånga upp den.
Ja.
Att, men det där har ju du naturligtvis koll på. Men jag vet ju att polisen genomförde ju tester i simhallen i Kiruna. Där man försökte få den där, eller någon liknande båt, eller om det var den båten.
Det var den båten.
Det var den båten.
Mm.
Jag försökte få den att välta, men det var visst väldigt svårt, eller?
Ja.
Ja, det var det. Jo.
Det var svårt att få den att välta.
Jo.
Mm.
Vad var det du, jag avbröt dig där. Du frågade. Ja, vad trodde folk?
Ja.
Ja, det är så. Men jag tror nog att många ospecificerat var väl inne på linjen att det var nog fråga om ett mord eller dråp.
Mm, vad tror du?
Ja. Jag lutar nog åt dråpsteorin där.
Ja, det är många som gör det.
Ja.
Tror du att han då en gång blir funnet?
Det har jag svårt att tänka mig. Även om det kanske... Nu finns det ju naturligtvis bättre metoder än att... frakt upp en minubåt. Men jag vet inte om polisen är intresserad av att lägga ner några resurser på det nu. Det är ju så länge sedan. Och,
30 år.
Ja, 30 år. Och ja, han omkom ju då, den här andra mannen, i någon bilolycka, så att ja.
Jeg sitter nå ved Torneträsk. Det er varmt, over 20 grader ute, sola skinner. Innsjøen er blikket stille, det er nesten ikke et vindpust. På den andre siden av vannet her ligger øya der Terje og jakkompisen var på trening med hundene.
Som dere kanskje hører, så er det trafikk på E10 rett ved siden av. Man ser vannet og rasteplassen godt fra veien. Jeg har nå jobbet med denne saken i noen måneder. Jeg har dykket ned i gamle aviser Klepp. Jeg har fått tilgang på en del etterforskningsmateriale fra politiet i Kiruna. Jeg har ikke fått alt jeg hadde lyst på, men det jeg har gir jo et bilde av hva som har skjedd, eller hva politiet trodde hadde skjedd. For hva skjedde egentlig? Jeg har ikke kommet noe nærmere noe svar. Jeg hadde håpet kanskje at materialet visste noen ledetråder etter noe man kunne følge opp, som politiet hadde oversett. Det kan jo hende det finnes noen ledetråder i alt jeg ikke har fått, men av det jeg har fått, så er det ingenting som ikke har vært skrevet om i aviser nesten. Av det jeg har fått, så er det veldig lite som er ledetråd videre som man kan jobbe med. Så jeg har ikke kommet så veldig mye nærmere svaret hva som skjedde. Kanskje var det sånn at de to var på den øya, og at Terje har falt i vannet og druknet. Det som i hvert fall er sikkert er at de hadde vært på fest rett før det. Begge hadde drukket alkohol. Det var ifølge politiet funnet store mengder alkohol i den lavvoen på øya der de var. Så det er vel ganske sannsynlig å anta at ingen av dem var ædre. Hvor beruset de var, er det jo vanskelig å si noe om. Et eller annet har i hvert fall skjedd i det teltet, som gjør at han, Terje, har forsvunnet. Kanskje dro han ut med den båten, selv om alle som kjenner han sier det rart han ikke hadde hundene med seg. Kanskje kranglet de, kanskje slåss de, hvem vet. Kanskje ble han drept. Det er ingen som vet det. Kanskje ligger han på bunnen. Kanskje ligger han på bunnen her av Tornetresk, et eller annet sted. Ingen jeg snakket med tror at politiet i Kiruna vil ta opp noe etterforskningen og bruke ressurser på å lete. Spesielt ikke siden han som var mistenkt døde ikke så lenge etterpå. I en av rapporter, eller flere av rapportene jeg har lest, så er det mye fokus på det om han kunne ha svømt i det kalde vannet så langt, som der de har funnet eiendeler etter både han 32-åringen fra Finnmark og Terje. Politiet målte lengden til 145 meter. Det var 5 grader i vannet. Jeg har selv badet i sjøen noen ganger på vinteren. Det er temperaturen rundt 4 grader. Og jeg hadde i alle fall ikke klart å svømme 145 meter ganger 2, altså 290 meter, i det kalde vannet. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror ikke jeg hadde klart å svømme 145 en gang. Og i alle fall ikke å svømme 145 meter mens du har med deg en 72 kilo tung mann med klærne og støvlene på. Hvis forklaringen til den 32-åringen stemmer. Det er også litt mystisk. Den båtlyden hun dama hørte på natta til søndag. En båt på vannet, men hun så ingenting. Han politiinspektør Lars Lundbæk, han tror at den båtturen var en... Han tror at den båtturen rett og slett var at den 32-åringen hadde med seg Terje, puttet han i en sovepose fylt med stein, og slapp han på bunnen der vannet var djupest. Kanskje var det sånn, kanskje var det ikke. Det som i hvert fall er sikkert er at svensk politi gjorde alt de kunne for å finne han Terje, med den teknologien som fantes da. Kanskje får vi aldri noe svar. Dessverre. Men det har vært slitsomt, spennende og utfordrende å jobbe med denne saken. Jeg skulle ønske at jeg kunne gi de etterlatte et svar på hva som egentlig skjedde. Men kanskje, kanskje en dag kommer det. Han, Lars Lundbæk, har aldri sluttet å håpe at en fisker en dag skulle få noe i garnet, som viser seg å være kroppen til Terje. Det kan jo skje, man vet ikke. Det er i hvert fall vakkert her. Ligger han i Tornetresk, så har han en vakker grav.
neppe det noe særlig trøst da. At grava er vakker. Det er stilt og fredelig her. Fuglene kvitrer, mygger summer, kleggen har kommet. Og jeg avslutter nå letingen etter svaret på hva som skjedde med Terje. Hvis ikke du, kjære lytter, har et tips til hva jeg kan søke på videre. Fremover har jeg vært i kontakt med sønnen til Terje, Angeir. Han ønsker ikke å være med i podcasten. Du har nå hørt sjette og siste episode i podcastserien «Hva skjedde med Terje?». Mitt navn er Ann-Kristin Hansen. Vet du noe om denne saken, ta gjerne kontakt på e-post anha@fremover.no.